With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till podden Viss och Svärm on the Run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och förra avsnittet, Sara, så hade vi väldigt mycket flow i träningen. Det kändes bra, vi kändes starka. Vi var tillbaka till där vi var i, när vi började podda för 2 år sedan nästan. Hur har den här veckan gått? Har du fortfarande flow eller hur ser det ut för dig nu?
Alltså jag har minst lika mycket flow.
Vad härligt.
Hur går det för dig?
Jo, men jag är i samma sits. Jag har också lika mycket flow. Det är så jäkla kul.
Jag tänkte på det, för det var en kund som frågade så här, hur går din träning då? Hur känns det då? Och jag bara, nej men alltså, det känns så jäkla bra. Så jag bara, oj vad ovant att höra någon svara så. Alltså även om man kanske har känt det någon gång, men att man också faktiskt säger så. Och jag bara, jaha, oj, ja, det kanske det var. Men det känns ändå så, varför ska jag, alltså man vill ju njuta fullt ut, men att, det slog mig, jag började tänka på det efteråt, att ja, men det kanske stämmer att man, det kanske inte så ofta man någon säger så här, ja det känns jävligt bra nu alltså.
Nej, man håller oftast igen, för man är så rädd för att nästa vecka ska vända, lite så.
Ja,
så att man känner.
Ja. Ja men precis, men jag är inne med på spåret så här, nej men nu njuter jag, det känns jättebra, så nu jag njuter så länge det känns så.
Och jag sa att du har sprungit 200 meter, typ testloppaktigt, eller vad var det för något?
Ja, nej alltså det var inte helt testlopp, så det var inte så maximalt, men vi körde vårt träningspass i torsdags där vi hade likt det här, vi skulle ha kört så här 120 meter igen, men vi var sen inne på Bosön och där vi vill springa på rak sträcka och inte liksom i den kurvade inomhusbanan. Så därför kortade vi av det, så vi sprang 95 meter intervaller. Och 95 bara för att jag tror den sträckan är typ 110 som man kan springa, men man måste hinna bromsa in också, det finns ingen madrass eller någonting, utan man springer in ute i längdhoppsgropen typ. Så därför sprang vi, så vi sprang 2 stycken 60 meter och sen 3 stycken 95 meter och sen en 60 igen. Och då sa han så här, den som vill så kan få möjligheten att även springa en 200 meter efter det. Och de här skulle alltså gå upp mot 95%. Och det var det vi hade förut, den där fantastiska dagen på stadion också. Så upp mot 95%. Så att det är ju ändå, framförallt när man har gjort alla de här loppen, även om vi har lång vila emellan, så är det ju ändå, det blir ändå mer att man just det här verkligen tänker teknik och avslappning i och med att man gör så pass många lopp ändå. Men och då så vanligtvis så skulle jag inte ha avslutat med en 200. Jag bara, nej men det här räcker bra för mig. Men då är jag bara, nej men vet du vad jag kör? För att det där 200 är ju en sån där sträcka som är läskig tycker jag. Så att jag svarade typ snabbt, vet du, innan jag hann få en instinkt att usch vad jobbigt. Och sen bara, och då bara, ja, jag kör. För jag bara, jag måste ju, ska den här försvinna så måste jag ju börja gå på det igen. Jag kan ju inte fortsätta tänka så och inte göra något.
Och så kändes det liksom.
Ja, och så kändes det så bra efter 120 på stadion, att det kändes som att första var mentalt värst, för att det var så här också, jag bara, kommer jag orka hålla min höga, alltså 95% fart hela vägen, eller kommer jag liksom bara stumna helt på slutet, eller vad händer? Och då kändes det så bra, så då tänkte jag att det var, nu gör jag samma sak med 200, för om inte annat så kommer 120 kännas easy peasy nästa gång jag kör den. Och det gick bra. Jag höll min avslappning och teknik och jag jublade när jag kom in över mållinjen innan jag hade kollat ens på klockan, för att jag jublet kom från att jag vågade, att jag gick ut hårt och att jag sen liksom höll min plan om att så här, jag ska våga springa snabbt men verkligen fokusera på att så här, slappna av samtidigt. Och det gjorde jag hela vägen, så det kändes så tekniskt bra och att jag var stolt över att jag faktiskt, du vet, själva inställningen till det. Så jag bara jubla och sen så kollade jag på klockan och så sa jag till min coach, jag bara, ja, jublet var för känslan och att jag gjorde det, inte för tiden. För att den såg inte så snabb ut, tyckte jag. Men sen när jag sa det till, så då var han också, han bara, men kom ihåg att marginalerna 95% på en 200 meter, då skiljer ju det mer från maxtiden än precis. Vad det gör på 60 meter. Så procentuellt så blir det ju mycket mera tid som är 95%. Och så då när jag tittar tabellen, då låg jag ju på 95% på 200 meter också av mitt, och det har ju inte ens, du vet, tränat. Så.
Nej. Vad
häftigt. Så jag låg ungefär på 95% av, ja. Av den. Så att jag tydligen så har jag ju liksom, ja, nej. Det gick förvånansvärt bra helt enkelt. Och, men det var ändå så här skönt att jublet hade ju ingenting med tiden att göra. Utan det var liksom bara för mig själv.
Ja, ah, men jag tänkte så här, är det bra för en 100-meterslöpare att köra 200-ringar ibland? Eller alltså, gynnar det 100-meterslöpningen eller är det för långt att köra för mycket 200-ringar?
Nej, jag skulle säga att det är bra. Just om man också ändå har tiden att träna på det. Alltså, åtminstone gör det ibland. För att blir du bättre på 200, så det kommer ju inte göra dig sämre på 100 om du, liksom, om du ökar din 200-meters prestation. Mm. Så det kommer ändå inte att ta bort din liksom toppspeed. Däremot så kommer du att kunna kanske bli uthålligare på 100 meter också. Liksom att du är van med att springa längre.
Jag tänker, för du, din styrka är vid starterna och svagheten är mer i slutet. Är det så? På 100 meter?
Ja.
Ja, då kanske det är väldigt bra för dig.
Varit väldigt... Ja, men precis. För att jag har alltid varit en stark löpare, brukar jag tänka. Alltså så här att jag är väldigt stark och explosivt. Så jag har väldigt fördel av det i startblocken och i accelerationen. För när du går från noll och ska trycka, alltså komma upp snabbt i fart, då har du en fördel av att kunna trycka mycket kraft i marken. Men sen när du kommer upp och är upprätt, då är det så himla kort kontakttid, som du säger. Så du får ju inte ut samma kraft och tryck så som du gör i början.
Precis.
Så där handlar det ju mer om att komma upp i en hög toppfart och att kunna bibehålla fin teknik så att du håller ett bra steglängd. Medan när jag blir lite trött då på slutet, då blir också steglängden lite, du vet, det blir som att man lite, man nästan försöker öka frekvensen för att hinna med. Men att då tappar man i längd på varje steg. Och det gör större skillnad. Så här, kan man sträcka, alltså kan man få lite längre steglängd, så gör det ganska stor skillnad. Och det är det de nu, alltså som Leon, min tränare, och som Mårten hade kommenterat också, att det vi tror är att jag har fått lite längre steglängd av någon anledning.
Just det. Men det här skiljer ju lite från distanslöpningen. För där rekommenderar man ofta så att man ska korta in steget när man blir trött, så ska man korta in steget för att liksom orka hålla upp en viss fart. Så det här skiljer ju sprinten från långdistans.
Ja, precis. Det blir liksom annan, det är ju inte liksom... Ett löpsteg och ett sprintsteg ser ju lite annorlunda ut. Men det som där också händer, om man försöker liksom ta större steg och dra ut steglängden och är trött. Det som är gemensamt med båda löpstilarna, eller vad man säger, det är ju att man ändå alltid ska landa under kroppen.
Yes.
Så att det är det som blir så tydligt, att det är sprintsteg då. Du ska ta ett stort kliv, men du måste ju vara så snabb så att du ändå också hinner tillbaka och träffar under kroppen. Så tar man för långa kliv och börjar bli trött, då träffar man alltid lite i så fall framför. Och då blir det ju den här bromsen.
Ja, exakt.
Och då blir kontakttiden också längre, för att den kommer ju vara i där tills kroppen har passerat och kan trycka ifrån. Så då blir ju kontakttiden, så det hela tiden, sprint handlar ju om steglängd versus också din kontakttid på marken och vilken kraft du får ut på den korta kontakttiden. Så det är många parametrar. Så att, men egentligen är det samma, du ska ju ändå alltid in under kroppen. Så i distans då, att korta av när du blir trött, det gör ju att du lättare kommer in under, att du hinner tillbaka in under kroppen också. Och i sprint så, ja, det är lättare att korta av.
Det är
ju
bara att det är med power i sprinten. Och där,
exakt.
Så kan du kombinera steglängd med power och kraft och snabbhet, så blir det är det bästa.
Det är ju det sättet som man springer snabbast på. Men det kräver ju mycket mer energi. Så därför kan du ju inte springa så långt.
Nej, men det vore jobbigt.
Det går ju inte. Så därför så man kan ju säga att det är oergonomiskt. Eller vad jag säger, ekonomiskt. Alltså du trycker ju, du gör ju av med allting mycket, mycket snabbare.
Yes.
Men det är ju det som är poängen i sprint.
Ja, men intressant att höra dig, Sara, snacka om det här då. Alltså 200 nu alltså. Det kanske blir fler 200 för dig.
Ja, men alltså, ibland, jag känner att det skulle vara kul att kunna variera lite. Och att också så här, du vet att ibland just det här när man har kört mycket 100, det blir ju lätt det här jakten under 12 eller någonting. Och det är bara att kunna variera och så här. Men vänta, jag kan ta personrekord. Jag kan försöka bli bättre på 200 också. Mm. För att, som sagt, det kommer ju gynna mig. Men att då har man också liksom andra mätvärden. Och det har jag alltid tyckt att det har varit viktigt. Jag har ju det i min träning också. Att jag har liksom stående längd och jag har flygande 30. Alltså du vet, jag vill ha flera saker så att man inte bara tittar på en sak blint. För då blir det ju lätt en så här stress kring den.
Det där, det här känner jag också igen mig i distanslöpningen. Att jag varierar ju. Jag springer ju allt från 5 kilometer till maraton kör jag. För att jag vill ha den här variationen. Och så vet jag att maratonträningen gynnar till och med 5 kilometers och 10 kilometers loppen också. Alltså det gynnar ju varandra. Så att det här känner jag väldigt väl igen i distanslöpningen. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha bara en distans att springa. Nu har ju du 100 meter att fokusera på. Bara egentligen i tävlingssammanhang har du det. Men för mig så är det så här, jag skulle inte kunna tänka mig att träna en distans, alltså en lång distans. Bara. Nej, bara typ 5 meter, 10 eller halvmaraton. Nej, det skulle bli tråkigt för mig, tror jag.
Ja, men jag tror att det är bra för ens också för att kunna se att det kanske är utveckling på andra plan än på just det som man alltid kanske vill ha utvecklingen på. Men man kan säga så, okej, det har inte gått framåt, men jag har gått framåt på det här, så att det händer ju någonting. Jag vet att min pappa sa alltid när jag var yngre att han märkte säkert av att jag hade en del prestationsångest kring 100 meter och längdhopp som jag mest körde. Så han sa typ alltid att han tycker att jag skulle ha hållit på med sjukamp, alltså mångkamp. Just för att få flera saker, du vet att där är det kula, det är häck och det är så många saker, så att även om någonting går dåligt så är det ganska stor chans att något annat går bra. Och precis. Det finns någonting i det som jag tror att hade passat mig. Och jag har lekt med tanken nu också den dagen när jag känner att jag inte vill satsa längre på 100 sprint eller när jag börjat sluta tro på att jag kan springa snabbare till exempel. Att då tänkte jag, men det kanske är då det är dags att köra mångkamp. Som veteran också för att få den då att, just det, då vill jag hitta att jag, för det är ju härligt att känna att man går framåt och utveckling. Och börjar man sluta tro på det, då blir det ju inte lika roligt heller. Så att, men då tänkte jag, då kanske jag blir mångkampare.
Det blir ju vad kul det här har varit. Alltså vad roligt. Jag
började om 5 år kanske.
Ja, men alltså, har du kört mångkamp annars en liten när du var yngre? Eller var det så här, du tänkte tanken bara? Nej, för jag
alltså
jag,
den är kvar på min,
kör du? Ja, det. Ja, men jag, när jag var liten så var det första jag körde var mångkamp i typ alla tävlingar.
Alltså du har ändå gjort en hel, så du har ett resultat i en mångkamp
liksom. Ja, men jag har inte papper någonstans.
Men
jag
har det. Men du har ändå gjort den. Ja.
Absolut, flera stycken. Ja.
Men då har du sprungit häck också.
Ja. Häck var en av mina favoritgrenar när jag var liten.
Jaha. Ja. Jag tycker att det är den som har varit mest så här att jobbigt att ta sig igenom en sjukamp. För jag tänker att de andra grenarna kan jag ändå alltid göra. Alltså det är kula och spjut och en 800. Alltså jag kommer ju igenom det. Mm. Men häck har alltid varit så lite läskigt tycker jag. För där är det verkligen, du måste ju verkligen hoppa. Eller du ska springa.
Det är läskigt. Alltså det är många tävlingar som jag har trillat kan jag säga. Över liksom. Jag minns en tävling jätteväl där jag sprang 400 meter häck, jag körde lång häck också, så 400 meter häck körde en tävling, och så stod min tränare i sista kurvan där, jag skulle precis mot upploppet, så låg väldigt bra till i tävlingen och så trillade jag precis framför hans ögon så här, och det jag sa till honom var så här: nej, mitt tävlingslinne blev förstört. Min reaktion. Det var inte så noga att jag trillade liksom på placering. Jag var mest orolig för kläderna. Så här minner jag att det kommer komma ihåg. Men ja, jag körde faktiskt häck. Jag vet inte.
Jag har alltid tänkt att just 400 meter häck, det måste ju vara typ den jobbigaste. För man kan ju tänka sig hur stum man är i benen på ett 400 meters lopp. Ja. Och att då också med den känslan veta att jag ska också över några häckar här på slutet.
Ja, jättejobbigt. Sjukt jobbigt.
Ja, men det var kul. Ja, nej, men jag har den kvar på min bucket list och jag skulle verkligen vilja bara ha genomfört den så att jag liksom har fått en poäng. Man får ju olika poäng på grenar. Sen spelar det inte så stor roll vad den är. Men det är det som skulle vara kul också. Det är ett roligt sätt att tävla mot sig själv också i och med att det är det här poängsystemet. Så vet man så här, ja, men missar man i någon så...
Exakt.
Det kanske går bra i någon annan.
Inte kört ändå så, liksom.
Nej, precis. Om inte, så länge man inte är på liksom elitnivå, då måste man ju klaffa allt. Men där kommer man ju inte vara, i och med att man aldrig har gjort det. Så kommer man ju verkligen vara nybörjare på det.
Det är klart du ska göra
det. Då kan det bara bli bättre.
Ja.
Du då, berätta. Jag är alltid nyfiken på dina murderpass.
Ja. Ja, jag har ju ett pass jag ska berätta om här nu direkt, tänkte jag. Men träningen flyter på väldigt bra, fortfarande. Jag hade ju, sa jag förra gången vi poddade, tror jag, sa att jag sprang 7 mils vecka. Nu kom jag ner till 4,5 mil istället veckan efter här. Så att jag kör ju inte alltid 7 milsveckor. Utan det kommer ibland lite längre. Lite fler kilometer vissa veckor. Vilket känns skönt tycker jag. Så jag känner att jag behöver backa vissa veckor. För att jag känner mig sliten lite. Trött i kroppen. Men annars så flyter det på jättebra. Jag har varit pigg den här veckan också. Jag körde den här... jag tror jag nämnde det på den för några veckor sedan. 8 minutes of hell. Den här när jag körde 4 gånger 8 minuter.
Ja,
ja, ett rätt snabbt tempo alltså. Jag körde det här samma pass nu igen. För att jämföra lite med förra gången jag körde det här passet. Och vi snackade så här om att, så här, att jag kommer tycka att det är lättare nästa gång. När kroppen vänder sig med höga farter och så på träning. Mm. Och det kände jag verkligen av här nu. Alltså, och jag såg även efteråt när jag kollade pulsen i appen efteråt. Så såg jag att jag alltså, tog i för jag sprang samma tempo som sist. På de här intervallerna. Men min puls var mycket lägre på varje intervall. Än första gången jag sprang. Alltså mycket lägre. Så jag var aldrig uppe i röd zon. Jag var aldrig uppe liksom i zon 5. Utan jag höll mig till zon 4. Utan typ tröskelzonen. Jag skulle upp lite snabbare egentligen tanken. Så jag sprang ju för långsamt. Men jag trodde jag sprang i rätt pace.
Ja, men du sprang samma tempo.
För det var samma tempo som för några veckor sedan bara.
Men hur upplevde du det då? Känslan medan du sprang?
Mycket lätt. Det var lättare också. Jag tänkte så här, för det här går ju, det här flyter ju på idag. Jag kanske har en pigg dag liksom. Men så såg jag ju det att jag tog i för lite. Jag hade ju kunnat trycka på mycket mer i hastighet på de här intervallerna. Så det var wow, liksom är... inte. Det var inte 8 minuter av helvetet.
Nej, du körde du bara i träningsdagboken. 8 minutes of heaven.
Ja, typ. Nej, klart, det var ju lite jobbigt såklart. Det här är ju alltid, det är en tröskel också jättejobbigt. Så att det var jobbigt, men det var ju verkligen så här överkomligt. Så det var ju en formcheck att det går ju framåt med träningen.
Ja. Gud, och då tänker du att det var bara andra gången du gjorde det passet. Men du har gjort andra pass emellan som såklart
ja, precis.
Har hjälpt till.
Absolut, jag kör ganska mycket snabba pass också. Med kortare intervaller under veckan som har gått här. Så att jag pinnar ju på med mina liksom, intervallpass. Och de gör ju skillnad alltså. Och jag känner hur distanspassen också upplevs mycket lättare. För att då känns det som att jag verkligen chillar ordentligt på distanserna. Men i och med att jag hade kände jag av den här formen är väldigt bra. Så tänkte jag så här, jag sprang ett... virtuellt lopp här nu. Men det var dagen efter det här intervallpasset var. Så benen var lite trötta från det här passet. Vilket också kändes när jag sprang det här virtuella loppet som var 5 kilometer. Det var Olympialoppet. Jag tänkte så här, nej men nu ska jag gå under 20. Var min ambition när jag gick ut och sprang då. Och tänkte så här, men det klarar jag nog säkert nu. För jag känner att jag har det i kroppen just nu. På 5 kilometer. Så jag gick ut... i 3.57 tempo de första 2 kilometerna. Och kände mig pigg i början, bara med flög fram i spåret. Men sen så fick jag ta, det var ju lite jobbigt sen. Kilometer 3, 4, 5 hamnade alla 4.03 typ någonting. Så jag kom ändå in över 20 minuter på det här.
Men du måste vara precis på gränsen.
Ja, det var väldigt nära. Så att jag blev nöjd liksom. Och pressa sig själv och springa 5 och pressa sig till max. Det är ganska jobbigt att göra alltså. Och inte ha någon att dra och följa. Liksom ingen som står och hejar. Så virtuella lopp är ju grymt jobbigt mentalt. Det känner jag av kan jag säga. Så det var jättejobbigt pass verkligen vart ju.
Men det är lite det vi pratade om förra veckan just. Att även alltså att göra en maxning. Det är ändå skilla på att göra en maxning själv. Ja. Och att ha större. Om inte det är så att man blir väldigt nervös av tävling. Då kan jag tänka att man kanske presterar bättre när man kör själv. Om man tycker att det är väldigt så här. Nej men att man känner att man mår dåligt typ. Av den. Verkligen. Men det är ju en himla kina. Jag tänker alltid, framförallt de där första kilometrarna. För de känns som att de bara flyger fram i, när det är ett lopp. För man har sån typ adrenalin i början.
Ja.
Så det är som att man nästan inte ens fattar hur snabbt man springer. Man måste nästan så här sakta in för att det känns för bra.
Ja, jag upplever samma varje gång jag tävlar. Att man bara flyger i början liksom. Men det roliga var att inför det här loppet så jag hade ju ett prat med lite... Jag hade ett team som hade vunnit startplatser till Olympialoppet. Vi skulle springa till Stockholm egentligen. Men i och med att vi haft lockdown i Motala så fick jag ställa in resan dit. Men vi hade samtal innan det här. Jag skulle springa iväg. Och då sa jag, kan inte tipsa lite om hur man ska tänka när man så här lägger upp ett lopp, alltså med farter och sådär. Ska man öka på eller göra tvärtom, att man börjar snabbt, eller hur tänker ni? Och jag bara, jag gör alltid så här, säger jag. Jag tar alltid lugnt i början och så ökar jag på progressivt. Det är mitt bästa tips. Och ja, går ut själv och pressar görhårt första 2 kilometer direkt efter. Åh nej. Men mitt tips är fortfarande där. Det kvarstår att tipset är att faktiskt inte pressa på för hårt i början. För att då blir det så här, ja, som det är för mig. Att man tappar ju ofta lite, både mentalt faktiskt, lite grann. Och att man blir trött liksom. Att mjölksyran kommer lite för snabbt in på. Så att mitt tips är fortfarande att börja lite långsammare än vad man tänker att komma i mål på för tid. Men ja, jag gjorde inte som jag lärde ut där, kan man säga.
Jag undrar liksom, för jag tänker, jag har nog alltid sprungit att jag försöker gå ut i rätt tempo direkt.
Ah,
när jag sprungit långa lopp. Mm. Men jag tror att det är någonstans för att det är så här mentalt att du vet att vi vet att så här,
då har du försprång.
Ja, men nej, alltså inte snabbare heller, utan jag vill liksom ligga på. Och så tänker jag att så här, för ligger jag på rätt, då kan jag sen när det är typ 500 meter kvar bara trycka allt vad jag har, så kommer det några.
Jag förstår, för jag
vet att den där sista minuten, då kan man alltid bita ihop tills man trillar ihop. Alltså du vet att jag behöver inte spara på benen. Men för det är någonting så här som skulle stressa mig, att jag fattar ju, egentligen kanske det där skulle vara en bra grej, att man inte tröttar ut sig. Men det känns, du vet, att man vet att jag måste öka på slutet för att komma in på mitt mål. Det känns mentalt, tycker jag, jobbigt. Att veta att det här räcker inte, där jag springer nu, utan jag kommer och måste öka.
Men det här är ju, det här är intressant att diskutera faktiskt. Vi har många exempel. De loppen jag har börjat lite mer så här chill, jag kollar inte på klockan, jag går bara med flytet jag har. Och så jämför jag typ med någon som är ungefär likvärdig med mig i det här loppet, som jag känner till lite grann, som går ut rätt hårt i början. Och jag kommer ifatt den här personen. Och det hände flera gånger vid loppsammanhang att jag har gjort det. För jag började så långsamt och härligt och skönt och glatt och typ hinner så här vinka till publiken och så här, du vet, kommer in i skön stämning först. Och sen trappar jag på uppfarten, kommer ifatt den här personen, springer förbi sista kilometerna och mål före, ganska mycket före. Så då blir det så här, då har man liksom ändå, jag tror man tjänar på det. Och framför allt kanske det här gäller lite längre lopp egentligen. Minst kortast milen, halvmaran absolut, maran också. Femman är lite skillnad, för där kan det vara, där måste man liksom trycka på och chansa lite grann ändå. Faktiskt ändå. Men över femman, alltså från milen uppåt, där tror jag att de flesta tjänar på att börja lite långsammare, spara lite grann och sen tryck på lite. Jag tror det. Sen vet jag att folk är olika, men jag har märkt skillnad när jag har gjort så på lopp. Att jag har, det har gått mycket bättre för mig när jag har hållit igen lite i början.
Ja, framförallt tänker jag också mentalt där, att man kommer i kapp. Det är ju mycket bättre mentalt att ge en boost till dig än om man ser att du och jag skulle veta om att vi satsar på samma tid och jag har då gått ut jämnt. Mentalt, när du kommer upp bredvid och kanske passerar, så blir ju det mycket jobbigare för mig då än för dig.
Absolut.
Som kommer bakifrån och om.
Ja, och det här har jag vetat, de loppet som har gått bra, och jag känner till den här, jag säger inte namnet här i podden, grymt inspirerande löpare i alla fall. Och vi är väldigt jämna i alla sträckor, vet jag om liksom. Och så vet jag, står vi bredvid startlinjen och så pang, och hon rusar iväg fort och jag håller igen i början. Så vet jag att okej, jag kommer nog komma fatt henne under tiden här nu, på en halvmorgon. Efter en mil så är jag fatt, tror jag liksom. Och ofta så ser jag henne, ser hennes rygg några 100 meter framför, och sen ökar jag på och springer förbi. Så att, ja, kanske att hon har fel taktik. Jag pratar med henne sen privat.
Ja, precis. Faktiskt. Ni kommer börja fighta som, nej, går du först.
Ja, exakt. Så jag faller igen.
Men det hör man ju också, du har ju den inställningen redan från början också. Ja. Att du tänker så här, jag har henne nog sen vid milen. Alltså, det tänker jag också att det är liksom en väldigt...
Man ska hitta någon sån och följa. Ja. Bästa tipset. om man har någon igen. Ja, nej, men så träningen flyter på väldigt bra här för mig också. Det är så skönt.
Jag tänkte, det har ju nu har det ju kommit att från 1 juni så kommer de ju börja öppna upp både idrottstävlingar och motionslopp, alltså upp till 150 deltagande. Men jag tänker att 150, det är ju ändå så mycket så att det kommer att kännas som en tävling, alltså få en nummerlapp och det är lite lite folk och sådär. Mm. Så att det känns ju som ett jätteroligt besked nu.
Alltså verkligen, och vilken hysteri det kommer bli att få platser på loppen framöver.
Ja, alltså jag tänker det, att man vet man om man vill springa någonting, då ska man nog ligga på och boka det.
Ja.
Och sen så får man inte hålla på att boka upp som man inte är säker på att man ska springa.
Nej, det får man inte göra.
Nej, det får man inte göra.
Ta ingen plats. Bokar du,
nej, bokar man, då står man på startplatsen. Man får inte hålla på att reservboka massa pass eller massa tävlingar.
Nej, men väldigt kul besked ju att hålla på att vända lite. Om man tänker här nu efter sommaren, så borde det ju, de flesta har blivit vaccinerade efter sommaren. Så att visst, vi är ju på väg mot lite ljusare tider troligtvis. På alla sätt och vis. Hoppas jag.
Ja, men det kommer bli intressant att se hur det där funkar i praktiken. För som sagt, det kommer ju vara högt tryck. Folk kommer vilja springa. Och jag tänker på idrottstävlingar också. Vi pratade om det lite i friidrotten. Att det är ju ändå ganska begränsat med hur många. Med tanke på hur många som friidrottar. Och också där. Det blir liksom, för man har diskuterat hur... För nu har det varit som att eliten får tävla. Innan, alltså även nu får ju de ha elittävlingar. Men inga andra. Och sen när man öppnar upp då är det så här, vem har förtur? Är det fortfarande eliten som har förtur? Eller är det juniorer som har tränat och inte fått tävla på snart 3 år? Eller 2 år eller 3 år? Alltså, och veteranerna känns det som att ha varit lågt prioriterade. Att de ska få plats för tävling. Men där känns det också, de vill ju lika, de tränar ju lika hårt och längtat lika mycket också.
Ja.
Och att då blir det känns som att oavsett hur man gör så blir det lite diskriminering.
Ja, faktiskt. Vad svårt.
För att, ja, det är ju lättare om man säger så här, bara eliten. Mm. För att det, då finns det en lista som är liksom så här, det här är elitlistan.
Och man kan, och man kan argumentera för det också, att eliten behöver få sina lopp.
Exakt. Typ. Ja. Så. Men det här till exempel då, det, för jag fick höra i alla fall att jag är med på den elitlistan, för att den sträcker sig 2 år tillbaka. I och med att folk tävlar ju inte. Nej. Så att mitt 12.00 räknas som elit i Sverige. Så att jag skulle typ få tävla. Och det är ju kul för mig. Men då tänker jag också då, till exempel, jag då som har varit borta och kanske inte är riktigt på den nivån ännu. Men jag är med på listan. Men så tar man juniorer som utvecklas jättemycket på 2 år. Då får ju de inte ens en chans att visa vad de går för. För de får inte tävla. Alltså förstår du? För att de inte är på listan. Och det blir, alltså, det känns som hur man än gör så kommer det bli fel. Eller så sen prioriterar man juniorer för att de är upcoming, men då får inte veteraner, fast de kanske har tränat ännu mer och längtat ännu mer kanske. Alltså de kanske vill mera än vad vissa, alltså. Mm. Så att vi får se hur det fungerar i praktiken, och jag hoppas att det kommer många tävlingar istället. Så att det liksom verkligen fyller ut, och att, ja, att det kanske liksom är...
Ja, att alla i alla fall hittar någon tävling eller några tävlingar att köra ändå.
Ja. Tänker man också få dela upp sig, men idag är det bara sprint till exempel på tävlingen. Mm. Och nästa gång är det bara kastgrenar, för då blir det också att alla behöver inte vara där till exempel.
Nej.
Utan, ja, nej, men det blir intressant att se. Men jättekul att veta att det kommer att kunna gå antagligen att tävla och få springa lopp.
Ja, och jag såg ju att jag såg även att New York Marathon blir av i år.
Ja, det blir det.
33 000 löpare kommer kunna springa. Det är ganska många då. Ja. Men det är november, så det är längre fram i tid.
Ja,
men
det,
de har sagt att de har gått ut med att det blir av i år. Mm. Så det är liksom bestämt och satt nu. Ja. Så att det börjar öppna upp alltså, för stora lopp också framöver.
Ja, och jag såg liksom ändå så här en liksom debattartikel om det här med att där det var när man kritiserat att i både träning, alltså idrott och motion har stängts ner så mycket så länge, för att alla vet hur viktigt det är för hälsan att träna. Så, men sen är det såklart att smittspridningen ska gå i första hand, men att man tycker man borde ha kunnat gjort mer. Det har ändå gått över ett år nu, och att det är väldigt så här svart eller vitt igen, som vi pratar, alltså så här, att det inte, att nu får ingen tävla, nu får inga ungdomar spela under den här åldern, eller över den här åldern, så är det inga matcher. Alltså det är väldigt så här hårt, och att då många sporter som har väldigt låg smittspridning och skulle kunna köra på med tävlingar har inte heller fått det, så som segling, orientering och de sporterna där man är ute på väldigt stor yta. De har ju också haft totalt nej. Och det här är ändå en intressant tanke, att det blir liksom att inomhus har man reglerat, ni får vara så här många beroende på hur många kvadratmeter det är och så. Men utomhus finns det ingen skillnad på om du är på en fotbollsplan typ, eller om du har en hel skog för orientering. Så det var väldigt intressant sådär, och samtidigt förstår jag att det är ett jättesvårt läge, för att smittspridningen måste ju alltid gå först, och att det är antagligen mycket att göra, men det är ändå, nu när det har gått över ett år så börjar det ändå kanske vara prioriterat att se var kan vi lätta upp.
Ja, vem
för,
är där?
För även om det inte är rättvist så kommer det ändå vara, det behöver inte alltid vara rättvist, utan det behöver ju vara smittspridningssäkert.
Exakt, och då kan man alltid argumentera för det. Jag menar, springorientering i skog, som du säger, eller långlopp, alltså traillopp, alltså utspritt med startfält, det kan ju inte vara så farligt.
Nej.
Det är rätt
jag tänker mer just här, lagidrott när man är, det är också, jag tror inte det är så tajt, utan det är väl mer problemet där med att man går in laget sen i ett omklädningsrum eller åker buss tillsammans, alltså det är ju mer sådana saker runt omkring som såklart blir problem. Men där ser man ju då individuell sport, segling, alltså åker dit med egen bil, det är, de har ju inte samma miljöer på samma sätt.
Nej.
Så att, ja, nej, så jag var nog lite mer för att alla som kan få köra borde få köra, även om det blir orättvist, men man vill ju att så många som möjligt ska kunna röra på sig och som sagt hitta, göra det de mår bra av.
Men, så
men vi får se. Det här är i alla fall ett steg som gör en väldigt glad, i och med att jag tänker att vi i alla fall känner ju, har ju väldigt det här kanske som en hjärtefråga just med träning och motion.
Ja, absolut.
Och så får vi verkligen hoppas då att det här också då visar att det inte blir mer smittspridning trots att man har öppnat upp där. Det är ju det viktigaste.
Ja. Ja, det känns lovande och väldigt bra i alla fall. På tal om lopp så såg jag också att Charlotta Fogberg, hon sprang över kvalgränsen på maraton igen för andra gången, tror jag att hon gör det. Hon sprang Milano maraton. Hon kom in på 2:28:30, vilket var PB på över 40 sekunder. Jag menar, på den här nivån så är 40 sekunder väldigt mycket, även fast det är ett maraton hon springer. Så det var ju riktigt bra jobbat. Hon är ju i en sån jäkla bra form alltså.
Men så är hon då klar för OS om hon har klarat? Eller
nej,
är det att hon väntar in?
Nej, hon vet nog inte det. Hon väntar in svar från SOK nu. Men jag tror och hoppas att hon kommer få en plats i truppen. Där faktiskt.
Det måste hon ju få. Hon är verkligen, om man har visat. Det där måste vara, för det är ju ändå, man, det finns kvaltider, men sen måste man ju som sagt få godkänt från sitt lands olympiska kommitté.
Exakt.
Och det blir ju faktiskt konstigt om man klarar en gräns och inte får.
Ja, och det här är också andra gången hon kör. Eller hon klarar det. Ja. Så att det tänker jag med extra grej att det kommer göra att hon kommer ta sig till truppen. För då visar hon ju verkligen så här flera gånger än en att hon verkligen är den formen.
Och på tal om nu alla lopp som kommer och man vill, många vill ju prestera. Så tänkte jag, har faktiskt en liten PT-fråga till dig Josefin, så att du kan hjälpa mig och diskutera. För det är alltid... Det är väldigt bra för mig att ha dig att diskutera med som kan mer om distanslöpning och framförallt vet hur det känns. För där är ju inte jag riktigt. Jag kan läsa mig till någonting men jag har inte upplevt det så mycket.
Jag förstår.
Ja, men om man tar uppföljning på som min kund som sprang så bra det här halvmaran på egen hand och tog nästan person, nästan det här målet utan att som sagt ha publik eller tävlingsform. Men då pratar vi ändå lite om känslan efteråt. Hon hade känt sig ganska trött ganska tidigt. Hon fick börja lite mentalt så här, nej, så här kan du inte tänka nu. Så att, och det där tror jag också att har med att det inte är en tävling på riktigt. Du vet att man springer själv. Det är lätt att hamna, tror jag, i att man börjar känna efter mer. Men då sa hon överlag att det känns att hon kände att hon skulle behöva förbättra att verkligen hålla det här bra tempo upp där efter 15-16 kilometer. Att hon har ju bra fart, men att just att när hon börjar bli trött i kroppen att ändå kunna hålla samma hastighet där. Jag var inne då på liksom att lite det här med att träna när du är trött, så att till exempel springa dubbelpass, alltså ett distans, kanske inte jättelångt, men ett distanspass på morgonen och ett sen på senare på dagen eller på kvällen. Dock är det väldigt tidskrävande, speciellt när man har barn och så jag vet att det där upplägget är kanske inte det lättaste att få till. Eller långpass ifrån att sådär, hon brukar cykla från jobbet eller så, att kunna då direkt efter man har cyklat ta en distansrunda direkt i samband med det, så man förlänger tiden. Det var jag lite inne på, så att man tränar på att springa snabbt när man redan är lite trött eller efter ett styrkepass eller så. Det var jag lite inne på, men jag tänkte om man, du kanske har några fler tips på hur man kan det där, hålla farten uppe, tävlingsfart uppe, trots att man börjar närma sig över 15. Om man nu satsar på ett halvmara.
Ja. Ja, men jag tycker det tipset du gav var väldigt bra. För att träna på att springa snabbt när man är trött är ju någonting som är väldigt bra där. Absolut. Och så vet jag själv när man springer halvmaraton att vid 15-16 där, då kommer ju liksom det mentala in väldigt mycket också. Så dels också att träna på att springa så långa distanser och springa lopp också, vilket man inte har kunnat göra nu. Det är också en sån grej att träna på att springa långa lopp. Det kommer stärka pannbenet väldigt mycket. Och även korta typ 10-meters lopp också är jättebra. Och 5 också, för att bara stärka pannbenet. Att du klarar av att hålla det här ända in i mål, mentalt, hålla ihop. Det är så här, det går att träna på verkligen om man tävlar. Men också det här liksom att jag vet inte hur långt hennes längsta långpass är idag. Men en grej kan ju vara att kanske öka på kanske ännu mer på långpasset. Det längsta långpasset hon kör. Och kör verkligen jättelångsamt men ligga ut och nöta lite, lite längre. Det kan vara någonting som skulle kunna trappa upp lite i framtiden. För det märker jag skillnad när jag tränar inför långa lopp. Att har jag fått till mina långpass och då, ganska långa långpass. Då känner jag väldigt stor skillnad när jag väl springer på tävlingsdagen. Att jag känner verkligen att de här passen gav mig verkligen det här. Det här gjorde att jag verkligen kunde passera ända in i mål. Så jag kan tänka på att långpasset är väldigt viktigt i träningen. Och sen också att träna på att springa snabbt när man är trött. Det kan man också göra genom att man lägger in, som jag tycker om att göra, alltså fartökningar eller snabbare delar liksom i långpasset. Oftast gör man ju det kanske längre fram in i säsongen när man närmar sig tävlingarna. Så brukar man liksom addera, även i försäsongen, men framförallt när man närmar sig det här nu vår sommar, att man kör långpass ibland som är tuffa. Alltså. Som jag körde för några veckor sedan när man lägger in tre fartökningar i mitt 2-milspass. Som var ganska långa. Jag körde 3 kilometers inslag. 3 stycken i mitt långpass som var lite långsammare än tröskel för mig. Eller tröskelfart ungefär för mig. Där tränar man ju pannben. Man tränar verkligen på att trippa på, springa på fast man är lite seg. Har du sprungit liksom 15 kilometer och ska göra en fartökning på 3 kilometer. Då är du ganska trött i benen. De är rätt stumma. Men då tvingar kroppen att trycka på där, mentalt hålla ihop. Det gör ju också att man kan bli förberedd inför loppsammanhang som liknar det. Att man håller ihop ända in i mål. Så lägga in som sagt lite snabbare ökningar i de långa passen. Det ska jag verkligen rekommendera. Jag har hört också Anders Alkaj säga massa gånger. Han gör så sina program vet jag också. Att han lägger in fartökningar i långpassen. Framförallt han gör det på maratondistanserna. Men det här tycker jag även gäller halvmaran. Absolut att man gör det. Så det är väl mina bästa tips där.
Men ja, jag, det.
Men det här stärka pannbenet.
Jag kommer du säga också längre långpass. Om man tar till ett halvmara, vad skulle du tycka att det är lite att öka på till längre?
Jag tycker att 25 kilometer tycker jag.
Ja, okej. Okay, så kan,
över tävlingsdistansen på halvmaraton. Ja, det tycker jag. På maraton blir det svårare, för maraton är så långt. Och då sliter det extremt mycket på kroppen och ligger och köra över 42 på träning. Alltså, det har jag aldrig gjort. Det gör jag ju säkert lite, men jag, en vanlig motionär, gör ju inte det. Det sliter för mycket. Men just inför halvmaran så kan du faktiskt öka på, och det är bra att springa längre än tävlingsdistansen. På de längsta långpassen i schemat. Det gäller ju inte i början på perioden, träningsperioden, men det gäller liksom lite längre fram i schemat. Så tycker jag absolut du kan ligga dig, du ska ligga dig lite över tävlingsdistansen. Om du verkligen vill satsa, det är där. Alltså är du, det är på vart man är som motionär också. För att 25 kilometer är ju också en väldigt lång distans för väldigt många. Men skulle jag prata för mig själv, så ligger jag min träning inför halvmaraton, så ligger jag över, absolut över liksom, distansen på träning. På vissa långpass gör jag absolut det. Men jag tänker typ, om jag skulle jämföra det, typ, säg att min sambo Stefan skulle springa inför ett halvmaraton, då skulle inte jag rekommendera honom att springa 25 kilometer på träning. Inte den närmsta 4 månaders perioden, för han har inte den bakgrunden.
Nej.
Så här beror det ändå på vart du är träningen och vad du har för bakgrund. Precis.
Och vad målet är. För jag tänker också, är det så att du ska springa ditt första halvmara, då behöver du absolut inte göra det.
Nej, det tycker inte jag.
Då kanske det räcker att vara upp till 18-19 innan, några veckor innan.
Jag tror det är
för då kommer du att klara det.
Absolut.
Ja.
Ja.
Och, eller, och där fortfarande kanske, jag skulle nästan hålla den regeln också om du har som mål att springa, men typ där under 2 timmar. Alltså då, du,
ja. Mm.
då kanske du fortfarande liksom inte har så mycket löpvana så att du behöver börja springa så jättelånga, för att springa 25-30 kilometer, det kommer ta för lång tid.
Absolut.
För dig. Men den här ska vi vilja under 1,40. Så att det här blir ju ändå ganska, alltså det blir ändå inte 3 timmars pass för henne ändå.
Nej, men säg att hon lägger sig typ 22-23 i alla fall kilometer, tänker jag. Kanske för henne. Då kommer hon i alla fall över distansen. Hon har mentalt det med sig att hon sprungit längre än den hon tävlar i. Så hon vet att hon klarar av hela vägen in i mål. Hon vet det, garanterat.
Mm.
Så hon kan öka på, men verkligen jättelångsamma pass. Jogga, verkligen jättelångsamt. Låg puls hela vägen. På de passen. Som är så långa. Mm.
Bra, tack för tips.
Ja. Ja, men det är ju, och så är det ju som sagt så olika beroende på var man är någonstans i träningen. Så det är viktigt att tänka på såklart.
Men hon har absolut fixat
liksom.
Det.
Ja.
Ja, och att hon är, nej men alltså hon är väldigt stark och jättefint löpsteg och väldigt, ja nej, så att hon hade absolut fixat det. Utan problem.
Gud vad härligt. Ja, det är så kul att snacka om alltså andras mål. Och hur man kan liksom forma lite träningen efter det.
Ja, och att våga väldigt... sätta målen också. Jag var på henne lite där, men också för vi hade ju pratat om att vi tror att hon kan springa på 37. För hon bara, tror du verkligen det på riktigt? Jag bara, ja, jag tror det. Alltså,
jag tror också det.
Det är absolut.
Och kan hon få till det sista här nu då? Från 15 och fram in i mål så kommer hon ju verkligen att prestera det. Och i tävlingssammanhang.
Ja.
Med publik, med påhejningar. Ja, men gud. Ja, hon klarar det.
Mm.
Ja.
Men på tal om målsättning, eller hade du någonting mer du ville fylla?
Nej, jag inte.
Jag har funderat väldigt mycket på målsättning. Nu fortsätter jag mina tankar här med mindset. Jag har börjat ha som en röd tråd i våra
men det är kul att få följa det här alltså.
Ja, men som jag sa, så det är mycket i mitt huvud nu. Och, men nu har jag liksom, jag behöver så här, våga känna efter med allt det här med vad vill jag, vad gör mig glädje i livet, vad gör så här, vad mår jag bra av och vad får att pirra i magen. Och nu är det som att jag har hittat det. Att jag liksom vet så här, okej, vad är det? Och jag tänkte så här, du vet att det måste vara liksom innan jobb eller inom, alltså du vet att man ska ha en nisch eller man ska ha någonting sådär.
Ja.
Och nu så känner jag ju bara så här, nej men du, det är ju min träning. Alltså jag älskar ju alltså träning, och jag tror inte att det är bara för att jag har bra flow nu, utan jag tror nästan tvärtom att jag har flow för att jag börjar inse hur mycket jag tycker om det. Och då när jag börjar landa i de tankarna liksom känner jag att man ska ju ändå göra mer och av det man tycker att det är roligt. och då börjar jag fråga, vad är det, för att jag har tänkt, jag har fastnat lite så här, men jag kan inte träna mer än 4 pass för jag hinner inte återhämta mig och jag har det och det och det, och då börjar jag liksom bryta upp det där. Men jag bara, men hur, om jag, alltså om jag hade kunnat träna mer, hade jag velat göra det då? Och jag bara, ja, det hade jag velat göra. Och då istället började jag luska i, hur skulle jag kunna göra för att kunna träna mer och för att kunna återhämta mig mer? Och då öppnade det ett nytt litet mindset för mig, istället för att vara låst i att, nej men så här ser mitt liv ut just nu, jag kan inte göra någonting annat. Och då insåg jag också när jag ställde frågan så här, att vill jag liksom, jag har ju varit öppen med att jag vill liksom springa under 12 och jag vill bli snabbare och snabbare. Men det är så här, om jag hade velat kunna springa ännu snabbare än så. Och där hade jag också svarat så här, ja, det hade jag velat kunna. Jag hade velat springa så snabbt, alltså så snabbt som möjligt. Men har ju då egentligen så här, men det går inte riktigt nu för att blaha blaha. Alltså du vet, man hittar ju ursäkter. Och då så har jag nu då ändå liksom börjat landa i så här, nej men vet du vad, jag ska sluta tänka på den 12:an. Jag ska börja tänka så här, jag ska springa snabbare än någonsin. Och inte då sätta lite gränser. Och att bara känna så här, ja. Och att kanske börja titta över, vad kan jag göra för att ge mig den här chansen? I och med att det här nu ger mig så mycket glädje. Så att, vad skulle det vara så farligt att kanske göra om mitt schema lite grann? Så att jag får lite mer plats för min träning. I och med att det är det som gör mig så glad och så lycklig nu. Och då känns det här lite förbjudet. Förstår du att det känns så här, kan man göra så här? Och då tänkte jag, varför känns det som att om jag skulle säga så här att jag vill börja plugga 1 eller 2 år, då känns det att det som hade varit okej att jobba mindre eller du vet, mm. för att jag liksom gör någonting. Om jag hade velat byta jobb eller jaga karriär, då hade det också varit mer så här, alltså härligt, modigt, vågat. Mm. Eller till och med om jag hade sagt att vi ska resa ett år med familjen, då hade det också varit så här, oj, modigt, eller flytta, du vet så. Men det hade också på något sätt känns på något sätt, det här kanske bara är mitt huvud, men då hade det också känts lite mer så här, ah, coolt, va? Alltså häftigt.
Mm. Mm.
Och då tänker jag så här, om jag skulle åka och resa ett år nu, min första tanke är ju då så här, men vad händer då med min träning? Förstår du? För så viktig är min ja. Träning för mig just nu.
Ja. Ja.
Så då är jag bara, okej, men då kanske jag ska börja se mig lite så här, hur jag kanske ska låta mig göra det här nu medan det känns så här kul.
Mm.
Och det i sig har gjort att min motivation och pirret i magen och vad jag vill, alltså träningen,
mm.
det känns som att motivationen ökade så mycket som jag inte ens visste var möjligt. Och det var en häftig känsla. Och det känns jätteläskigt för mig att dela med mig av det här nu.
Ja, jag förstår. Ja.
Det känns läskigt. Och samtidigt är det så här, varför är det så läskigt att säga det?
Mm.
Förstår du hur jag menar?
Mm. Ja. Ja, jag förstår vad jag menar. För det var precis så jag kände när jag gick in med och har en coach här nu. Och berättade om det här, liksom, att vad seriös jag blev nu då. Alltså vet så här, att det var lite jobbigt att säga.
Mm.
Att nu springer jag på ett seriöst plan som jag inte gjort förut. Så ja. Det var lite jobbigt.
För jag tror man tänker så här, att då börjar andra förvänta sig. Men samtidigt känner jag så här, det handlar inte om att vad andra förväntar sig av mig. Och för egentligen på pappret så kommer det inte ens att ändra så mycket.
Nej.
Utan det är mer mitt mindset ändå. Det är inte så att jag kommer liksom göra någon radikal förändring. Nej. Men jag kommer börja leka med tanken att så här, vad skulle kunna öka min förbättring och återhämtning mera? Jo, till exempel om jag kunde gå på massage en gång i veckan. Till exempel.
Mm. Mm.
Det är något jag aldrig, alltså jag har ju inte ens haft tid till att gå en gång i månaden eller någonting, för jag har liksom inte prioriterat det.
Nej.
Men jag tänker, en sån grej, att bara så här, idrottsmassage, du vet, så här, hålla mig skadefri, hålla mig fräschare. Hade det varit omöjligt att få in? Nej, det hade det inte varit i mitt schema, om det nu är det jag vill. Men det känns som att bara för att det handlar om min prestation och tävling, så känns det också som att det kanske är mer egocentriskt. Eller att det handlar om att min kropp och min prestation, alltså förstår du, det hade varit mer att säga just en karriär eller plugga, för det känns så här, ja men det är ju bra för din framtid, alltså att man tryggar framtiden. Men jag hade ju själv sagt till någon annan så här, men gör det du älskar, go for it. För det är ju det som någonstans är det här med att må bra i vardagen och ha liksom så. Sen kanske inte jag kan göra det för alltid, men jag kan inte heller göra den här chansen om, eller jag kan jag väl göra när som helst, men jag kanske inte vill göra den om 15 år.
Nej,
utan det kanske är nu 2-3 år som jag vill göra det här och testa liksom så här, hur träningen känns, om jag får ge mig lite bättre möjlighet. För jag har fastnat lite innanför att du vet så här, att gud, det har gått jättebra för mig, och speciellt också just med tanke på att jag har företag och jag har 2 barn och det här.
Mm.
Och så har jag liksom blivit lite så här, att jag är lite låst i den bubblan och tänker att det också är bra.
Ja.
Det blir också lite en skydd, att jag behöver ju inte vara bättre än så här, för att jag har ju allt det här på sidan av. Sen vill inte jag stressa och gå in i väggen eller något sånt, men då syns det istället, vad gör de andra som är bättre än mig? Vad är det för skillnad? Jo, de har inte mycket saker, lika mycket saker runt omkring. Och då kanske jag kan ta bort 15% och få 15% mer tid till det jag verkligen gör. Ja, för jag känner ju själv också det här gör mig ju ändå på sikt också, känner jag, till en bättre PT, en bättre, alltså bättre hemma också. Och det känner jag så här. Så när jag lekt med det mer nu i tanken, då börjar det kännas nästan orimligt att inte göra det. Förstår du?
Ja,
för jag kanske har tänkt på det här typ i 2-3 veckor nu. Men att nu börjar jag till och med själv landa i att, men det är ju orimligt att inte göra det här när jag märker hur glad jag blir när jag tänker på det.
Mm.
Men det är ändå läskigt att bara säga att jag vill göra det.
Men alltså, hur kommer ditt, alltså du sa att schemat kommer inte se så jätteannorlunda ut. Men,
nej.
Hur kommer det ändras? Någonting kommer ändras.
Ja, men någonting kommer att ändras. Och det kommer vara liksom så här, jag kommer se över lite vad jag har för arbetsuppgifter nu.
Mm.
Hur jag kan liksom effektivisera att det liksom inte blir så spretigt och liksom tar mycket transporttid och sådär, utan mer som att kör jag PT, då har jag några. Jag kanske går ner någon PT-timme i veckan också.
Mm.
Prioriterar liksom att inte flänga så flänga så mycket. Framförallt så kommer det vara så här, för träningsmässigt kanske det kanske kommer vara att jag kommer träna en gång mer i veckan, alltså 5 gånger i veckan, för jag tror fortfarande inte på att det är volymen som kommer göra skillnad. Men jag pratade lite med min tränare om det också, och då sa han, det är mycket det här också att för återhämtningen, att ha lite luftigare i form att jag inte behöver rusa från träningen precis klockan 12 för att hinna från en punkt till nästa. Och direkt då sen jobba 4 timmar på raken för att sen springa, du vet så här, så har ju mitt schema sett ut. Så han sa att liksom att i stort sett kanske det att göra lite mer luftigt, att du vet att du har en halvtimme extra efter träningen där du kan köra lite foamroller, stretcha, vet du, känna in kroppen, alltså varva ner och liksom mer också då lättare vara närvarande, för jag behöver inte stressa för att jag har nästa sak direkt efter. Eller före, komma du vet med så här, till träningen jättestressad för att hinna sen till förskolan.
Alltså. Men det där kommer göra stor skillnad.
Så att, och det blir lite det, och till exempel då att när man är i tävlingssäsongen så här, nej men nu under den här perioden så skulle det vara bra att du går på massage en gång i veckan. Och att då ska det vara så här, japp, det kommer att funka för att jag liksom på något sätt. Jag är inte helt landad där, men jag tänker att jag måste börja med vad jag vet och vad jag vill för att sen kunna skapa mitt schema runt det.
Ja.
Men
det kommer att se över lite. Större fokus på träningen och större prioritering på träningen. Ännu mer nu egentligen. Och då anpassar du livet efter det på olika sätt kommer du göra.
Ja.
Det är så
precis,
här.
För nu har det varit det har varit liksom så här, familj är liksom högst prioriterat, och sen har jag haft jobb och sen har jag haft träning. Och nu känner jag att jag vill kanske flytta upp träningen nästan ovanför jobb. Det betyder ju inte att jag ska göra ett sämre jobb. Det kanske bara att jag ska göra lite mindre tid på jobbet. Och sen i sin tur vad det betyder. Det kan ju också vara till exempel att jag kör PT Small Group istället för en vanlig PT. Att jag byter ut någon tid till det för att jag får in flera kunder på det och kan ändå vara där. Men istället för att se att jag kanske tar bort 2 PT till det och sätter en grupp. Eller PT-par. Så blir det ändå liksom att folk får kanske träna, men jag kommer att effektivisera mitt schema. Till exempel. Det var bara ett exempel. Möjligtvis online lite mer igen så att jag kan frigöra och vara lite mer spontan i min.
Just min det, för planering. Du har ju kört online med Lofsangruppen förut, va?
Ja, och det här, jag ska inte säga att jag ska börja göra utan det var tankar. Nej. Men det är till exempel också ett sådant sätt att justera om. Men det har jag gjort förut och jag har inte kört online på senaste 2-3 åren, och jag vet inte om det är det jag landar i att börja göra igen, men jag måste åtminstone börja fundera kring olika alternativ som skulle kunna göra så att jag kan satsa på friidrotten lite, alltså ge mig bara lite mera tid för den. Ja,
det här låter jättebra, Sara, och jag tänker liksom, ja, men det här att man liksom bara inställningen i det här. Du bestämde för att du ska sätta med på träningen, och då ser du till att det löser sig med livet. För det gör det då.
Ja, och precis, och det på sikt tror jag att kommer smitta, för det är så det känns de senaste veckorna, att det kommer smitta av sig också. Ja. Att när jag får göra det här och känner mig, du vet, jag har flow och driv, då känns det också som att när jag går in och typ, när jag jobbar administrativt nu, så känner jag mig så effektiv, för jag vet så här, gör jag det här effektivt, du vet, alltså det känns som att allting får ett tydligare syfte. Och det här tror jag att det är väl lite det här att du ska veta ditt varför.
Ja.
Men jag har inte kommit till att mitt varför skulle vara att låta friidrotten ta större del. Men nu när jag tänker på det, då känns det som att allting, även så här med typ kostval eller att gå och lägga mig tidigare på kvällen, när jag bara börjar tänka så här, vet du vad, det skulle göra mig lite bättre på träningen imorgon om jag prioriterar att gå och lägga mig 10:00. Och då vill jag typ göra det. Och då liksom, ja, nej men så att jag ska börja nysta i det här nu. Och så ska vi se vart det hamnar. Och ja, det känns jättespännande. Och kanske för någon annan som bara, jaha, vad var det för grej? Men för mig så är det en grej.
Jag förstår verkligen. Och jag tänker så här, jag känner nog att anledningen till att jag mår väldigt bra just nu mentalt, tror jag är att jag, i och med när jag börjar programmet och tränar med Rubin, så börjar jag få också en annan mening, ett större syfte med träningen. Alltså jag har ännu mer fokus på att jag ska få de här passen gjorda. Jag har det på schema, det här ska bli gjort den här veckan. Jag gör dem, jag prioriterar det, och då kanske någonting annat prioriteras bort. Men att man, så att det, livet styrs mer ifrån mitt träningsupplägg nu än vad den har gjort förut. Jag har bara sprungit spontant när jag har haft tid över lunchen. Det är så här, men nu lägger jag upp lite mer struktur i det. Och det formar mitt liv i övrigt också. Och jag, jag blir ju mer effektiv i jobbet än vad jag någonsin har varit. Så jag, egentligen så, jag tappar inte så mycket arbetsmässigt heller. Jag håller kvar den nivån fast jag blir mer effektiv i jobbet.
Ja. Men exakt, det är lite det jag har förhoppningar också. Därför vill jag inte säga exakt hur jag ska jobba nu.
Nej,
jag vet inte, men jag ska börja se över för att jag... Det blir ju lätt att man gör så som man har gjort de senaste åren.
Ja.
Och nu vill jag bara liksom börja se vad som händer. Och kan jag vara mer effektiv? Kan jag köra mer i ett annat format? Kan jag köra alltså, mer utom öfysen? Till exempel, du vet, den är ju hemma på gården. Den har varit en jättestor grej redan
smidigt,
nu, känner jag.
Alltså.
Ja. Jag tjänar ju 90 minuter på alltså, att inte åka in till jobbet.
Ja.
Det är 90 minuter, det är 45 per väg. Och att nu har det varit bra på så sätt. Jag märkte av coronan har ju varit att jag har också bara varit där 3 dagar i veckan. Och det hade jag kanske tänkt sen öka på till hösten. Men det kommer jag nog inte att göra. För att det är så här, nej men det här funkar ju, det funkar ju bra att vara där 3 gånger i veckan. Och jag kommer antagligen fortsätta med öfysen och sådär. Så att, men ja, nej men precis. Jag tror att man automatiskt formar andra saker bättre också. För att man vet vad man vill. Och det tänkte jag också på, till exempel nu när du har kört med program. Och det känns ju också som att du har ett mer driv i... Men till exempel här, bara som du berättar i podden. Jag älskar att lyssna på din träningsvecka och det liksom flowet du har och dina pass. För det ger dig... Jag tror att du har fått ganska mycket inspiration från det. Och det smittar också av sig både på podden och på din Instagram som du också, som också är jobb.
Ja, ja, precis.
Och det tänker jag också blir en bra, bra grej. Så att, ja.
Ja, men verkligen. Här, vad kul, Sara.
Ja,
jag tror också att man också börjar så här, kanske tacka nej saker mer också när man hamnar där. Att man prioriterar bort saker som man tänkt så här, ska jag göra eller inte? Nej, jag skiter i det här. Det kommer inte funka. Alltså så här, att man prioriterar bort saker. Det tror jag är jätteskönt att göra.
Ja, och att liksom våga få liksom så här, det här är mitt varför nu. Och liksom, ja, det är ingen uppoffring. Och jag tycker... Nej, jag känner mig typ mer nykär när jag tänker på det. Du vet, det pirrar i magen och bara, men gud, ska jag liksom... gud, jag vill... Det här vill jag, för jag vill bara göra mer av det här.
Jag tror det är så här att alltså, alla människor skulle må bra av att ha ett specifikt fokus. Det har vi sagt förut i podden, men verkligen ha ett fokus i livet som inte är kanske familjen och jobbet. Man har sitt eget fokus på någonting annat. Och formar lite livet efter det. Jag tror att man mår väldigt bra i det. Att man prioriterar någonting för sig själv. Som man verkligen så här, man brinner för. Eller vet, så här, jätteviktigt för sitt välmående.
Mm.
Jag tänker så hade jag inte haft löpningen som jag fokuserar på så skulle det vara svårt för mig att hitta välmående i livet. Någonting måste man liksom ha att fokusera sin tid på.
Och det är svårt då att hitta. För det är lätt, jag har också tänkt så här, men varför när jag gillar träning? Men det här varför blev jag ändå så mycket starkare liksom, när jag kanske vågade tänka ett steg längre. Och jag tror, det kan ju också vara så här, jobb kan ju vara ens varför. Och, men då är det också så att våga prioritera det och våga så här. När man till exempel, om man bara tar i den roll man är nu, att mammor som går tillbaka och jobbar efter 4 månader för att de älskar sitt jobb. Och det är också så här, då måste man få göra det. Eller mammor som älskar att vara föräldralediga och vill vara hela föräldraledigheten själv, då måste de få vara det. Alltså, men att det är så lätt. Man tänker också så lätt utifrån vad som är kanske normen eller vad man borde göra. Men om man gör saker som just det här känns så här. Alltså. Men det är ju viktigt just att det här att man på riktigt, att det är det man känner och att man inte bara hamnar i en roll. För jag tänker det är lätt också att man kanske är hemma med barnen hela föräldraledigheten fast det inte får den att känna sig som lyckligast i världen av det. Men känner man så här, gud vilken lyx och jag älskar att få vara det här, då måste man ju också få vara det fullt ut, för att vi har ju inte samma varför, vi har inte samma sak som kittlar i magen, men jag tror att om man hittar det där kittlar i magen, då måste man försöka ta vara på det oavsett vad det handlar om, för jag tror att det gör ju ändå att det sprider av sig den här inspiration och motivation och man blir glad och mår bra, än om man aldrig gör det där som sitter i magen. Då tänker jag att det är risk att man nästan istället blir bitter på lång sikt, kanske.
Ja, och jag absolut, jag känner att du har rätt i det här att det kan ju faktiskt vara familjelivet eller jobbet också, egentligen.
Det är bara inte det för dig och mig,
nej,
kanske, att det är det som kittlar i magen. Ja. Exakt, men det kan absolut vara det. Och ja. Att och det kan jag också tänka att skulle vara i dagsläget att säga, du vet så här, och båda de punkterna, att vilja gå tillbaka till jobbet så fort som möjligt känns som en sak som sticker i ögonen på många.
Mm.
Att ta hela föräldraledigheten, det går också lite emot att man, du vet, idag så är det ju bra om man är jämställd.
Mm. Mm.
Men att faktiskt våga gå utanför det här så som det borde vara, ifall att det finns ett inre driv som ändå så här, det här vill jag göra.
Mm. Det är så att, ja.
Mm. Men det är det jag tycker att det är svårt att känna efter när det går utanför normen. För jag vet, jag känner ingen som i min ålder har börjat jobba mindre för att satsa mer på sin idrott. Jag känner ingen.
Nej.
Och därför tror jag att det blir en stor grej för mig, för att det känns som att så här ska man inte göra. Mm. Men jag känner att jag vill göra det.
Ja, då ska du göra det, Sara.
Ja.
Det är roligt.
Alltså. Ja. Och sen som sagt, det kommer inte att ändra sig jättemycket, men det har ändrat saker i mitt huvud.
Ja, det är det. Och det är det som kommer kanske också göra skillnad. Nu, jag tänkte att vi ska hoppa in på veckans bästa.
Ja, du får köra här först.
Nej, men jag tänker att mitt veckans bästa, det är ändå mitt virtuella lopp som jag sprang, Olympialoppet, för att det var länge sedan som jag liksom pressade mig så mycket på en viss distans och testade mig så att alltså det känns som efteråt när man ändå har gjort det är jag alltid så jäkla god. Så jag tar med mig mitt virtuella 5 km lopp här i veckan för att köra, som veckans bästa. Titta, Sara.
Ja, jag har både den här 200 meters loppet. Den hängde ihop med det här mindsetet som jag har. Ja. Du vet också, du vet, jag vill ta tag i de här hjärnspökena också, för att de hämmar min utveckling. Mm. Så de hängde ihop med det. Så min 200-ring är veckans bästa, ihop med också såklart att jag börjar ha landat i det här, i mitt varför.
Ja.
Vad som ger mig glädje. Och det känns otroligt roligt. Och sen, jag tyckte det var så kul när jag skrev min 200-ring på Instagram, att jag hade gjort den. Och så. Då var det en som kommenterade så här, veckans bästa kanske, frågetecken. Och då blev jag så glad, för jag bara, det här är en av våra poddisar.
Ja. Och det vart veckans bästa.
Det vart veckans bästa. Men det vart också väldigt roligt att bara den frågan var som att jag visste att det är någon som lyssnar på podden. Ja. Och då blev jag som extra glad.
Ja, verkligen.
Den förstod glädjen i det och att det här kommer i podden.
Ja. Ja, fantastiskt ju. Vad händer annars för dig här nu, Sara? Idag?
Nu är det snart fys. Nu ska jag ut och ha gruppträningen här. Mm. Och sen tror jag att det är en ganska lugn helg. Träning på söndag.
Träning, vad härligt.
Ja, nej, men vi ska bara umgås med familjen. Och. En vanlig helg skulle jag säga det. Du då?
Ja, alltså vi ska ikväll så ska vi skriva kontrakt på ett hus.
Nej, men, och det släpper du nu?
Jag är så glad för det, kan jag säga.
Gud, det här är jättestort.
Ja, alltså, ja, för oss är det här jättestort. Vi har bott i lägenhet i hela vårt liv egentligen, vuxna liv, båda två. Barnen har växt upp i lägenhet hela tiden. Så nu ska vi äntligen få ett egen tomt, ett eget hus. Det är jätteskönt. Men vi är så glada. Alltså, jag är så uppspelt över det här, alltså.
Ja. Och är det långt ifrån där du bor nu, eller är det, alltså, det är samma område eller
är
det nytt område?
Nej, det är ett nytt område. Mer så här barnområde. Så perfekt villakvarter för barnen att växa upp i, liksom. Så det känns jättebra. Så det ska vi göra ikväll. Så vi ska fira ikväll. Det här kan jag säga.
Blir det nya löprundor, eller är det fortfarande ett område där du kommer att köra samma?
Det blir typ samma, för jag passerar oftast området när jag springer.
Ja.
Ja.
Men gud, vad spännande.
Ja, ett spännande. Ja, så är det. Så det blir bara helg, tror jag.
Grattis, bra känsla. Om man säger.
Tack. Ja, tack. Men vi önskar alla lyssnare också här nu en fin vecka framöver. För ni lyssnar ju på söndag tidigast här, så ni har ju veckan framför er här nu. Mm. Och ha det så bra.
Ha det så bra, allihopa.
Det här
hej då!
Hej då!
Bra. Lägg på.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.